Du lyssnar på Is av Jakob Mjöbring, uppläst av mig, Kallin Arvald Delmar. Kapitel 1. Första draget ska skapa förvirring. Det följande ska slå. Varannan. Alltid varannan. Kom ihåg det. Pappans röst är bestämd och väsande. Pojken sitter som så många gånger förut, bredvid och beundrar när pappan besegrar skrynkliga farbröder i schack på biblioteket i Bergsjön i Göteborg. Lekkamrater suckar och drar honom i armen. Tyst. Det är en dödssynd att prata i schackavdelningen. Kompisen tröttnar och ger upp, lommar ut med fotbollen under armen medan han själv sitter kvar. Fängslad försöker han läsa pappans blick. Den avslöjar givetvis ingenting. Iskall. Nollställd. Pojken har sett vad pappan kan göra utan att röra en min. Det har många gånger både förbryllat och gjort pojken skräckslagen. Men där och då är allt så uppenbart. Han kan knappt hålla sig. Vill rycka pappa i armen, vill röra pjäserna, flytta damen och väsa schackmatt. Smaka på triumfen som smakar bättre än allt annat. Till och med bättre än mjuklassen på Liseberg. Det går inte att sitta still längre. Och plötsligt. Pappan ger honom blicken och ett kvickt leende. Nickar sakta. Han ska få flytta. Triumfens ögonblick. Med därande hand flyttar pojken damen. Sakta, sakta. Som om han tvekade. Som om han inte visste att det förra draget bara var förvirring och att det nu är dags att slå. Det är dags för slakt. Pjäser ska falla. Han skrattar inombords, men visar givetvis ingenting. Tvekar fortfarande. Men damen har lämnat brädet. Det finns ingen återvändo. Sneglar på farbrodern mitt emot vars vaksamma ögon skvallrar om att han fortfarande tror sig ha en chans att överleva. Sakta, sakta. Han sätter ner den distinkt, släpper snabbt, lyfter handen och väser återhållsamt genom mungipan. Schack. Han väntar en kort stund innan han fortsätter. Matt. Kapitel 2. Är hon död? Rösten lät avlägsen, som i en dröm. En sån dröm man vill vakna upp ur, men där man liksom måste kämpa för att komma upp till ytan. Sega simtag, kippa efter andan. Men Katja varken sov eller var död. Mannen som tittade ner på henne var en högst levande pensionär med ett väldigt ängsligt ansiktsuttryck. Jag är okej, sa Katja och rörde försiktigt på sig. Hon verkade hel, förutom huvudet som verkade baksmälla och kroppen som frös hund. Vad har hänt? Frågade mannen och sträckte ut en hand mot henne. Jag vet inte, svarade Katja och sträckte sig efter hans hand. Men hon ångrade sig snabbt och tog stöd mot räcket till farstubron istället. Gubben såg inte stabilare ut än en midsommarstång i oktober. Hur mår hon? Frågade den avlägsna och påtagligt nervösa rösten. Förmodligen mannens fru. Gubben vände blicken mot henne och sa: Hon överlever. Ja, hon överlever nog, tänkte Katja. Men hon fryser. Hon har legat här på den blöta marken en bra stund, så det kanske inte är så konstigt. Kändes som en spark i tinningen. Hon tog av sig handsken och kände efter. Inget blod, men ett litet sår. En liten cirkelformad grop. Underligt nog kände hon igen känslan av såret. När hon var 10 eller 11 hade hon blivit skjuten av en grannpojke hemma i Bålsta. Då på låret med skyddande jeans, men hålet kändes likadant. Var detta också ett pojksträck? Luftgevär? Ramlade du? Du borde ha broddar. Jag och frugan köpte nya på Konsum i förrgår. Välsignad uppfinning. Är det din bil? Jag är polis, sa Katja när hon stod upp igen. Polis, sa mannen och ryggade tillbaka. Förmodligen ofrivilligt, tänkte Katja. Hon vande sig aldrig vid det där. Motparten funderade snabbt. Har jag gjort något olagligt eller sagt något olämpligt? Men oftast pustade de ut ganska snabbt. Jag är ju oskyldig. Hon kunde inte sätta dit mig. De som ofta umgicks med polisen var däremot allt för vana och kunde enkelt dölja sin inre genomgång av förbrytelser vid mötet med en polis. De avslöjade aldrig någonting eller ryggade tillbaka när man som civilklädd avslöjade.